Det måste ju vara lite som att vinna Nobelpris för lärare, typ.
Alltså det är ju med att det är Svenska Akademien så känns det ju faktiskt så. Det är ju liksom det är så mycket ja, finare sällskap kan man i alla fall inte få ett
Nej,
pris av.
eller hur, eller hur? Och det, ja, men jag tycker det är roligt. Ja, men om man kollar på vilka som har vunnit det priset förut, det är ju tunga namn, liksom. Så
Så,
det är
ja men så är det
skitfett.
ju. Definitivt. Nej, verkligen. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Det här är alltså premiärintervjuavsnittet. Det är första gången som vi gör ett renodlat intervjuavsnitt. Och det är så att vi har fått fina gäster till vårt första avsnitt. Nämligen Martin Ahlstedt som är svenska lärare och första lärare på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg. Välkommen hit, Martin.
Tack.
Kul att ha dig med här. Vi har ju träffats några gånger i olika sammanhang på Edcamps och lite olika grejer, eller hur? Men det är kul att få prata med dig ordentligt.
Precis, senast på bokmässan i alla fall sågs vi ju.
Just det. Alltså shit, du måste vara den mest ambitiösa bokmässan-deltagaren jag träffat. Liksom. Du går på, hur många seminarier gick du på i år?
Oh, väldigt många. Hur många har jag ingen aning om faktiskt. Men jag kan säga att jag brukar ha fullt upp hela dagarna.
Ja, men hur tar du ledigt från jobbet de dagarna eller får du gå loss och liksom, ha vikarier eller hur får du det att gå ihop? Liksom?
Ja, nej, alltså det är ju helt enkelt, vi ser det som fortbildning och det är någonting. Så faktum är att min skola har betalat ett 4 dagars seminariepass sen jag började jobba där för snart 10 år sedan.
Det är ju skitcoolt, vilken smart grej. Men är det alla svenska lärarna som gör det eller är det du som går på det?
Nej, det är de flesta av oss och även en del som undervisar i samhällskunskap och historia och så, för det är ju det, även om det är en bokmässa så, och att litteraturen är i centrum, så är det ju även en, ja, mycket samhällsdebatt och annat sånt också.
Ja, just det, precis. Så det måste ju vara, det låter ju superlogiskt, men jag tror inte det är så många skolor som gör på det sättet.
Nej, jag tror när jag kom till den här skolan så fanns det liksom en inarbetad tradition att det var en höjdpunkt som man liksom såg till att utnyttja.
Japp. Du, apropå litteraturen i centrum, häromdagen, för bara några dagar sedan, så fick du ett fint pris. Svenska Akademins svensklärarpris, eller hur?
Så är det.
Och du lade ut brevet på, liksom, med nomineringen och typen på Twitter. Vilket jag tycker är svinschysst. De behöver liksom inte annonsera det själv, utan det sköter du. Det står nog ganska intressant här i motiveringen. Det står så att priset som instiftades 1987 tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Det är ju en ganska fin mening, eller hur?
Det är definitivt.
Eller hur? Att stimulera liksom intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Det måste ju vara typ det bästa man kan uppnå som språklärare eller svenska lärare.
Ja, det är klart att det är. Absolut. Och just få ett erkännande för det. För det är ju, ja, det kom väldigt oväntat kan jag säga. Och väldigt, väldigt kul naturligtvis. Men det tog lite tid att hämta sig från liksom det.
Ja, just det.
För det var ju så att det här brevet låg i mitt postfack på jobbet. Alltså, så jag fick syn på det på måndag eftermiddag. Och normalt sett så ligger det ju saker där som är kanske inte lika kul.
Nej, just det, precis. Jag undrar egentligen, när du blev lärare, var det självklart att du skulle välja liksom svenska som ämne?
Ja, det får jag nog svara ja på. Alltså, det är väl det jag själv tycker är... Alltså, svenska ämnet innehåller ju dels litteratur som alltid varit ett stort intresse och även språk naturligtvis. Så det jag är ju intresserad av språk och språkvet. Alltså, faktum är att det första jag läste på universitetet var en kurs i nordiska språk med historisk inriktning.
Jaha, så du började där och sen blev du lärare typ?
Då visste jag inte riktigt vad jag ville så, men då läste man gamla fornisländska texter och så liksom.
Ja, lite Edda.
Så att ett språkintresse, ja precis, så att intresse för språk och språkhistoria och så har jag alltid haft. Och även litteratur, så att då blev ju svenska ganska naturligt val som första ämne.
Just det, precis. Men vem var det som, om man tänker att priset går till folk som stimulerar intresset hos unga människor, vem var det som stimulerade ditt intresse? För jag tänker att bilden, eller fördomen som jag har av folk är liksom, och särskilt kanske killar om man ska lägga något genusperspektiv, är väl att vi kanske liksom tappar, man läser när man är liten och sen så tappar man lite det intresset någonstans på vägen. Var du med om samma sak eller var det så att du alltid läst?
Nej, men jag har nog alltid läst, men inte alltid lika mycket. böcker, om man säger så. Alltså det är inte så att jag hade någon period när jag inte läste böcker alls, utan det har jag alltid gjort. Men sen har det liksom vuxit. Det är också så, ju mer man fördjupar sig någonting vad det än är, desto mer intressant blir det ju liksom. Och ju fler böcker man läser, desto mer inser man att det finns andra böcker som kanske man också borde läsa och så.
Ja, men precis. Det fortsätter liksom. Det är svårt att ta sig ur det på ett logiskt sätt. Men vad tänker du om ungas läsvanor idag? Är det många som har det så som du är det?
Ja, alltså det är ju så. Jag jobbar ju då på yrkesprogram på gymnasiet med nästan bara killar. Vi försöker locka tjejer, men det är inte lätt tyvärr.
Nej.
Utan det finns en annan tjej, men det är nästan bara killar. Och ofta är det är så att när jag får nya elever, så alltid den första uppgiften de får av mig är att skriva någon sorts reflekterande uppsats om sin egen syn på läsning. Alltså, och då vill jag att de verkligen går tillbaka och funderar över, var det någon som läste för dem när de var små, och vad var det i så fall för någonting, och kommer de ihåg sådana böcker från långt tillbaka i tiden. Och då, det brukar bli ganska bra ingång, för då visar det sig, även om man har killar som säger kanske då att jag aldrig läst en bok,
nej,
så finns det ju åtminstone nästan alltid barnböcker i alla fall som de kan minnas. Ja just det, men där fanns ändå en bok som...
Ja,
så det blir liksom en ingång till att börja diskutera litteratur. Och sen är det ju tyvärr ofta så att det kan visa sig då att de säger jag har inte läst en enda bok sen någon barnbok för länge sedan. Och sen brukar vi kippa fram att det kan vara så att de ändå har läst någon bok i högstadiet, men det har de typ glömt bort liksom. Så
att, ja, just det, för då ser man då som
ja, upp. Exakt. Ja, jo, men det var kanske något som vi läste. Ja, men ja, vad var det för bok? Ja, det vet jag inte. Så. Det är en ganska vanlig... Så kan det låta.
Vilken hemsk läsupplevelse om man inte minns ens vad det var för bok.
Nej, men visst. Så att då försöker jag jobba ganska mycket naturligtvis med att... min ingång i det är väl att vi måste prata mycket om böckerna. Mm. Att, liksom, att boksamtalet är väldigt, väldigt viktigt. Det är lika viktigt som att de läser det, att vi pratar om det de läser. För det tänker jag, det har jag liksom insett är... det sätt som funkar bäst för att få de här unga läsovana killarna att kunna bli nyfikna på en bok, det är ju att vi diskuterar den och vad som händer i boken. Och då tycker jag också att det är värt att ibland lägga, som jag till exempel har en lektion som är 1,5 timme lång, vilket är ganska vanligt på gymnasiet, så kan jag ibland när vi läser böcker då säga att ja, men okej, ni 5 kommer första halvtimmen, ni 5 kommer nästa halvtimme, och de sista 5 då en grupp, jag kan ha elever med 16 grupper ibland, kan jag säga då, ni får komma sista halvtimmen, och det gör ju att jag kan få till boksamtal med kanske 5-6 elever åt gången. Och det gör ju två saker. Dels får ju alla ordentligt talutrymme, men det är också så att de kan ju inte heller gömma sig. Alltså har man en hel klass så kan ju några sitta tysta, och så kanske de inte ens har läst boken. Men är man 5 stycken så måste du ju säga någonting. Det blir jobbigt annars. Eller hur? Du händer ju ibland att jag har elever som inte har läst liksom det de skulle till första samtalet. Men då inser de att det där blir ju lite jobbigt, så då ser de till att ha läst i nästa samtal.
Mm.
Och sen är de liksom, och också i diskussionen där så kan ju intresset väckas för vad den här boken egentligen handlar om. Och då, att de faktiskt blir lite lockade och ändå börjar läsa. Så jag tänker att man pratar mycket om läslust idag. Jag tycker att det är liksom viktigt att säga det, att det är de här samtalen som läslusten framförallt kan växa fram. Och att i det samtalet så kan det uppstå liksom en lust som ju sen, för det har jag ju, i ettan är det ju alltid så, då kan det vara ganska tungt och man får jobba mycket med bara att få dem att läsa. Mm. Och där kan det ju ibland helt enkelt... Det måste man vara ärlig och säga. Det är ju så att en del av de här killarna inte läser frivilligt alls, och jag får dem inte 3 i första året i alla fall. Nej. Och då får man ju liksom bara säga, men jag fattar, du gillar inte det här nu, men du får göra det ändå. Och då kan ju så småningom de börjar inse att det är värt det och att det till och med kan bli kul. Liksom.
Sen kommer de omkring, för du är liksom envis på det sättet.
Ja, man får vara jävligt envis. Alltså. Men samtidigt då förstås i att man har byggt upp en relation med dem, så att man funkar bra i kommunikationen med dem.
Mm.
Ju bättre relation man har, desto mer envis kan man ju också vara.
Ja, I mitt huvud är det folk som älskar litteratur och liksom blir svenska lärare för man brinner för litteraturen, söker sig också till teoretiska program, är min fördom. Hur hamnar du på yrkesprogram? Liksom, vad fick dig att hamna där någonstans?
Ja, från början var det nog en slump. Jag gjorde min sista VFU när jag pluggade i Uppsala då, på fordonsprogrammet.
Mm.
Och det var ju bara en slump. Det var det jag blev tilldelad. Liksom.
Okay.
Men då insåg jag att det var ju ganska kul. Alltså det är ju en utmaning förstås i att få någon att intressera sig för någonting som de kanske inte visste att de kunde bli intresserade av. Och i det ligger det ju någonting väldigt tillfredsställande när man lyckas med det.
Mm.
Så jag tror att det är liksom... Och sen är det en ganska... Ska man generalisera så tycker jag att det är en kul elevgrupp att jobba med. För att de är inte så fokuserade på betyg. De tycker inte att det är liksom jätteviktigt att få höga betyg generellt så.
Ja.
Vilket gör att då kan man ju, då behöver man inte prata så mycket om det, utan man kan prata om det vi faktiskt håller på med och innehållet i undervisningen istället. Och då kan man liksom istället, för att snacka om det, så kan man säga, men det här är en bok, den har ett intressant innehåll, tror jag, som ni, att ni kan tycka också. Nu läser vi den.
Ja, exakt, precis. Men jag tänker, du måste ändå vara ganska lite svenska. Alltså, jag är inte gymnasielärare, jag kan ganska låta om det, men de programmen du jobbar på, är de högskoleförberedande eller inte? För det som påverkar väl lite grann hur många timmar du har.
Ja. Ja, men så är det ju. Alltså de har ju ändå 100 timmar svenska i alla årskurserna. Men efter GU11 så togs ju då svenskan bort som obligatorisk i alla tre åren på yrkesprogram. Just. För tidigare så hade man ju alltså svenska A och B som det hette, och det läste alla. Just. Och nu har det blivit tre kurser, så att nu är det egentligen 100 poäng mer i svenska.
Aha.
Tidigare läste alla 200 poäng, men nu läser... För högskolebehörigheter då, så läser man 300 poäng, så det är 100 timmar till. Alltså.
Så de läser mer svenska nu?
Ja, precis. Men så är det ju. Och då är det ju så att alla mina elever gör ju inte det då.
Nej.
Men det är ganska... Jag jobbar ju hårt i ettan för att få dem att vilja det. Vilket innebär att jag får med mig i alla fall nästan hälften som faktiskt läser i tvåan och trean också.
Aha, så de
och
kan
då får jag ju mer tid på mig. Ja, precis. De väljer att läsa svenska i tvåan och trean. Och då får de högskolebehörigheten, men de får ju framförallt mer svenska, tycker jag.
Ja. Men vad tänker du, borde alla program vara högskoleförberedande, eller är det okej att det finns det valet så som det är nu? Varför kan man välja bort det överhuvudtaget?
Ja, precis. Det är ju intressant. Alltså, jag och Ann-Kristin Norman har ju skrivit en artikel om det som finns på Skola och samhälle, kan man läsa om man vill.
Ja,
ja, precis. För det är nämligen en ganska komplicerad fråga på så sätt att jag tycker ju egentligen att alla borde läsa svenska i tre år.
Mm.
Det är ju det första att säga. Men sen, alltså, så som svenskkurserna gjordes om i och med GU11, så är det ju så att kraven i svenska 3 är ju oerhört mycket högre ställda än i gamla svenska B.
Mm.
Vilket innebär att skulle man nu säga bara, vilket ju kanske är på gång, jag vet inte riktigt den politiska diskussionen, men att alla ska läsa svenska i tre år igen, så kommer inte alla fixa det. För att de här kraven är så mycket högre ställda.
Aha, så det blir för svårt och då...
Ja, och då blir det ju en utslagning alltså, som inte skulle vara lyckad. Men så att min ingång i det är ju då att alla borde ändå läsa svenska i tre år, men kanske på olika nivåer. Man kan faktiskt ha olika typer av kurser alltså.
Ja, ja. Och skulle det vara inriktat lite utifrån liksom vilket program man går liksom, alltså framtida arbetsliv, eller vad skulle
Nej,
du
det, skynda, tänker du? Det tycker jag inte. Jag tycker ju att man ska kunna välja det i så fall.
Mm-hmm.
Alltså, för jag har ju elever som verkligen blir intresserade av litteratur och är jätteduktiga i svenska. Då ska ju de absolut inte läsa någon liksom enklare variant bara för att de går på yrkesprogram.
Nej. Du går rätt mycket på teater med den eleven. Och jag förstår att det hänger ihop med läsandet liksom. Men vad är kopplingen där? Alltså hur?
Ja, alltså först är det ju så att jag jobbar ju då på Lindholmens tekniska som har lite olika lokaler ute på Älvstranden, och jag sitter alltså nu, mitt arbetsrum är i samma hus som Backateatern.
Jaha.
Så det är verkligen, det är runt hörnet alltså. Och jag är ju så bortskämd så det är inte klokt, för att det är klart att sitter jag i samma hus som Backateatern så går vi ju dit och ser så mycket det bara går alltså.
Mm, mm.
För det är ju en teater som är helt fantastisk.
Precis.
Så dit går vi mycket. Och sen har jag ju också gått mycket på Stadsteatern och fått en kontakt med Björn Sandmark som är vd på Stadsteatern.
Okay.
Som också är lärare faktiskt sedan långt tillbaka.
Aha.
Så att han har ju själv, det är hans initiativ. Alltså vi har ju lärde känna varandra på Twitter och han frågar, kan inte jag få komma ut till dig?
Vad roligt.
Så att han har tagit med sig skådespelare och kommit ut till mina lektioner 3 gånger. Mm. Och då har det liksom, då har vi ju, ja, för senast så var det Fadern då, en Strindberg-pjäs där vi läste första akten och sen kommer Björn ut med Erik Eriksson som spelade i pjäsen.
Just.
Och så hade vi en lektion tillsammans och sen gick vi på teatern och likadant gjorde vi med Främlingen då, Camus, där eleverna först läste boken och sen fick träffa Mattias Nordqvist som spelade Merceau i Främlingen. Och sen var vi på teatern på kvällen.
Okay, så det funkar att du läser och så har han ett samtal och sen så går du på teatern?
Ja, för i den, när det nu alltså, är det så att man ser en pjäs där det finns en bok eller det finns någonting man kan läsa, så är det ju ett, alltså, jag tror, traditionellt sett så har man väl ofta jämfört bok och film.
Ja,
det, så tror jag många lärare jobbar liksom. Ja. Och då tycker jag att det blir ännu roligare att jämföra bok och teater.
Du gjorde en intervju i tidningen Gymnasiet, tror jag det var. Där en av dina elever blev intervjuad. Han säger så här att Martin vrider och vänder på saker för att man ska komma vidare. Han frågar vad vi tänker och tycker och ser åt oss att skriva ner det. Han är intresserad av våra tankar. Han får mig att vilja bli mer taggad att läsa. Det är precis den grejen som du säger. Alltså, shit, vilka ord. Vilka grymma ord.
Det är ju så fantastiskt fint, så att det är verkligen...
Ja, man blir med taggad att elever kan... Liksom, han bryr oss om... Han är intresserad av våra tankar. Det måste ju vara kärnan i allt framgångsrikt liksom, lärande överhuvudtaget.
Ja, alltså faktum är att Fabian, killen som sa detta, hade jag ett boksamtal med tidigare idag faktiskt. och det är ju en sån här kille som faktiskt, alltså han hade inte läst så mycket böcker när han började ettan.
Nej.
Och nu går han i 3:an och har liksom tagit hela den vägen till att nu faktiskt tycka att det är intressant och kul. Och det finns liksom inte, så fort jag presenterar en ny bok så vad är det för någonting? Det är liksom en positiv förväntan inför det. Och så var det ju absolut inte i 1:an. Så det säger ju någonting också om hur viktigt det är att få ha elever i 3 år och få hinna jobba med dem.
Men hur gör man då för att få igång dem och bli så taggade? Vilka böcker skulle du sätta händerna på liksom, i höst när du får nya entré-1 kanske? Vilka böcker sätter du händerna på dem då för att de ska börja resa mot att bli så taggade läsare som han Fabian säger?
Ja, just det. Nej, men det, för nu frågar de 1. Då till hösten, va?
Ja, precis.
Och det har jag bestämt mig för nämligen redan. Vi ska läsa När hundarna kommer, Jessica Schiefauer.
Ja, okej. Okay.
Känner du till den?
Nej, jag känner till henne.
Hon fick alltså Augustpriset i barn- och ungdomsklassen. För hon fått faktiskt för sina 2 senaste böcker. Men den här läste jag, några av mina 2 år har läst den i år och de slukade den. Den gick hem så ovanligt väl så att de bara liksom, egentligen hade jag kanske lagt upp då att vi skulle läsa den på typ 2 eller 3 veckor och så var det några som läste den på 2 dagar för de kunde inte sluta. Så den gick hem så väl med 2:orna så kände jag att den ska vi köra med 1:an också.
Men vad är det för element som du letar efter i din bok när du väljer ut den för dina elever?
Jag har ju till exempel, förra året så körde jag den här Männen med rosa triangel. Som ju inte alls, alltså det, men, och den, det är ju en av de mest det gick ju hem väldigt, väldigt väl alltså.
Det är den boken om homosexuella i Nazityskland eller?
Ja, precis. Det är ju en skildring då av en person som blir satt i koncentrationsläger för att är homosexuell. Och att det är ju en sån oerhört stark historia så att den går liksom inte att värja sig mot. Jag tror att det är ju också, man ska inte vara rädd för att ta in de här ganska tunga, svåra ämnena, för eleverna blir ju intresserade av det. Och det gör ju också att boksamtalen blir väldigt seriösa, för det är ju liksom ett ämne som inte går att skoja bort. Det är ju alltid så att man har en och annan som där det kanske inte funkar och de inte läser. Men det var nästan alla läste den boken. Och vi hade jätteintressanta boksamtal. Dr. Glas brukar gå hem. Främlingen var ju ett exempel på en bok som jag absolut kommer använda igen. Även om den nu inte kommer gå upp på teatern igen.
Men vad var det som gjorde just den böckerna blev bra? Liksom, vad är det Dr. Glas har som du gör att du tycker att den borde man läsa?
Alltså, att jag säger det för att jag har testat och den visat sig funka. Men jag tror att det finns Alltså det är ju så i kursen svenska 2, alltså kursen som man nu läser i andra året på gymnasiet, så står det i kunskapskraven att man ska läsa litteratur ur ett samhällsperspektiv. Mm. Alltså den kursen är liksom tänkt att litteraturen där ska på något sätt skildra samhället på någon viss tid och plats i historien. Och då har jag liksom försökt välja litteratur där som just gör det, så man liksom kan diskutera vad de säger om den tid och plats som de utspelar sig. Mm. Och att just jämföra Dr. Glass och det som är typiskt för den tiden med idag leder ju också in till intressanta diskussioner om inte bara boken utan liksom också samhället i stort och samhällets utveckling när det gäller synen på många olika saker egentligen. Mm.
Men det är inte att du nämnde kunskapskraven, för det är en grej jag funderar på lite ibland när jag läser dina tweets och intervjuer och så. Alltså hur hinner du med kunskapskrav och kursbetyg och stoffträngsel och liksom, det låter som att alla andra gymnasielärare har asmycket att göra. Hur hinner du med att läsa så mycket med dina elever?
Nej, men alltså det är väl så att jag har ju också det problemet. Men så har jag väl faktiskt de senaste åren bestämt mig för att någonstans får man lägga sitt fokus. Och då gör jag det på litteraturen. Alltså det får ju liksom, och det är inte så att jag väljer bort någonting annat, men man kan ju välja att lägga olika mycket tid på olika saker.
Ja, visst.
Så helt enkelt.
Det låter helt intressant. Du Martin, vi ska ta och runda av. Det var väldigt intressant att prata med dig om det här med litteratur och betydelsen av det för undervisning. Vill man veta mer om dig så kan man gå in på vår hemsida, skolsverige.com. Där finns det lite länkar som vi kommer att lägga. Bland annat till den här artikeln som du nämnde förut. Ge om det sig lite grann för en dag av. Du skrev någon grej häromdagen om att du har börjat leta studentpresenter för dina studenter.
Ja.
Berätta vad för böcker du har hittat. Jag blev väldigt nyfiken på att säga, vad är en bok som du ger till någon i studentpresent? Liksom? Eller det kanske är hemligt? Ja.
Nej, det är inte hemligt, men det är ju väldigt personligt från elev till elev. De böcker jag har köpt är ju just för den individen. Så,
Men vilken schysst grej då? Och det måste ju vara något det schyssta som man kan göra, att ge någon böcker som man tror verkligen genuint passar dem. Liksom.
Ja, och jag kan väl säga det, för jag fick någon fråga där med, och men ska du inte ge böcker till alla i klassen då? Och sådär, och det här är ju alltså inte en klass som jag är klassföreståndare för, eller mentor eller vad man säger, utan det är de jag har haft i svenska. Och då är det ju några elever där som verkligen har blivit intresserade av litteratur och som jag på något sätt verkligen nu en sista gång vill uppmuntra till att fortsätta med det.
Det är det sista budskapet på väg ut från den.
Ja, men det här får du en bok till. Läs den också i alla fall. Nej, men så hoppas jag ju liksom att det kommer att hänga i liksom intresset. Ja.
Du, tack för att du var med i våran podcast.
Tack så mycket. Tack.
Ha det gott. Hej. Vi här i Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.